Tandvärk. Har du haft det någon gång?
Jo, men jag skulle inte säga att det har varit ett jättestort problem i mitt liv. Men det är ju något av det värsta man kan ha nu när man har tandvärk.
Alltså det är intressant det där, för att när man googlar så då nämns det ju som att det här kan vara något av de mest smärtsamma åkommorna som man kan ha, och att det är därför som man typ alltid får en akut tid om man har tandvärk.
Mm.
För det är ju verkligen som alltså inte bara då att man inte kan äta och dricka, men det är som det är någonting av det nära hjärnan, tror jag, som gör att man blir som extra alert och liksom har större obehag.
Mm.
Att det som bultar smärtsamt helt nära där ens själ då förmodligen finns.
Ja, jag tänker ju alltid, alltså när jag hör ordet tandvärk så tänker jag ju på Tom Hanks i Castaway. När han hade tandvärk där då, hade en tillgång till en tandläkare, och så var det då den här otroliga scenen med en skrinsko. Kommer du ihåg den?
Jag tänker att jag har glömt det här, fast jag har sett Castaway ungefär 70 gånger.
Ja, no, men i alla fall, så Tom Hanks har ju en otrolig tandvärk, och så flyter det upp då en skrinsko, och så tar han den där skrinsko, vad heter det, med? Alltså det här som...
Ja, det heter det väl.
Ja, ja. Så satt han det då mot den här tanden. Och så tror jag att han tog liksom med darrande händer då en sten, och så dunkade han i skrinskon så att den med den tog just på tanden, och så liksom slog han bort den där tanden då.
Men om man har liksom en infekterad tandrot så hjälper det ju inte att man slår på den med en skrinsko.
Alltså, nej, men det är väl kanske det är liksom på den nivån att man testar vad som helst då, att om det på något sätt är ett så här tryck så kanske det där trycket blir lite bättre då om man slår med en skrinsko. Nu är ju Castaway också en film, att det var någonting de gjorde för att det var en cool scen. Att det kan ju nog hända att det är inte någonting som det är inte liksom nummer ett vad man ska göra om man inte har tillgång till en tandläkare.
Mest är det väl en reklamfilm för FedEx om jag inte minns fel.
Ja.
Men tyvärr nu då, så inte bara då så upptar tandverken mina få lediga stunder och gör att jag inte riktigt kan njuta av dem. Men det är också harmt att det just nu när jag äntligen då har löst ett problem som jag har haft då i ganska många år. Och som vars lösning nu också skulle kunna ge mig sån otrolig glädje. Och nu bara så förtas allt av den här tandverken. Jag ska visa nu vad jag har gjort.
Mm.
Och jag hade menat att jag skulle skicka åt dig faktiskt, men nu har jag inte hunnit göra det, så du får nu bara se det här på avstånd.
Ja.
Vad är det som du ser nu?
Alltså knark är det ju. Alltså, Kai håller upp en genomskinlig påse och det ser ut som alltså något som Breaking Bad, crystal meth.
Nej. Nu ser du väl att det är någonting annat än vitt pulver där?
Ja, det är det som är, alltså jo, det är vitt pulver, och så är det någon så här gula, ser lite ut som gallstenar där också. Så det är någon sorts organförsäljning.
Det ser ju läckert ut.
Det ser inte läckert ut. Det ser ut som en sjukhusroskis.
Nej! Det jag håller i nu då är alltså en minigrip-påse som innehåller mina egna citronkarameller som jag har gjort.
I kroppen.
Va?
Det låter som att du har gjort dem i kroppen, att du har liksom kissat ut dem där.
Nej, de är solgula så här. De ser ut som en citron. De är så här jätte, alltså glada i färgen. Men sen eftersom de ju också är så här klibbiga till sin natur, så har jag då täckt dem i florsocker. Så det är alltså inte kokain det här, utan det är socker. Men förstår du, alltså i alla dessa år har alltså jag och sura karameller är ju en kärlekshistoria som vi har pratat tidigare om i den här podden. Och som ju har gett gensvar i Svenskfinland. Människor har ju hört av sig med tips om hur jag ska hitta sura godisar i Finland. Det är ju svårt. Det finns inte sura godisar i Finland. Man kan hitta i Sverige ibland. Och man kan hitta i England kan man hitta såna här godisar som då är sura på riktigt, men inte här. Och det här har varit ett problem. Och speciellt då efter Brexit. För då går det inte att beställa från England längre utan att det blir jättekomplicerat. Och nu har också då de här outletsen som jag brukar beställa sura godisar från i Sverige, så har på något vis gått i konkurs. Jag vet inte vad det är. Deras webbshop är stängd. Och nu har jag haft som ett problem då att jag inte får mina sura godisar.
Men var det inte så att Nicke Aldén brukar skicka åt dig? Alltså han hade ju skickat sura godisar åt dig en gång.
Det här är ju kanske poddens alltså lågvattenmärke. Alltså det avsnitt som jag tror är pinsammast av alla 300, snart 400 avsnitt. När Nicke Aldén då gick typ till sin näraffär någonstans i Pärnå eller var han nu bor. Och så köpte han liksom något rainbow, liksom sour stod det på det och skickade till mig och sa att Kai, här har jag nog något som du inte kommer att klara av att äta. Och så var det som att, nej men det var ju som att äta socker var, jag förstår ännu inte vad han tänkte med. Jag är ännu besviken faktiskt.
Ja, jag bara tänkte om det var ett alternativ alltså att efter Brexit, att om han kanske kan hook you up, men att det är då inte ett alternativ.
Nej, bevara mig väl. Men alltså, jag har ju då den senaste månaden haft en del tid, framförallt på nätterna när jag har legat uppe och lyssnat på andetagen till en sovande bebis. Och om jag då inte har fått sömn själv så har jag ju vänt mig då till Google och försökt hitta sura godisar helt enkelt. Mm. Och eftersom jag nu då inte lyckas längre hitta dem online så har jag då försökt undersöka hur jag ska kunna framställa dem själv. Mm. För det är ju det logiska följande steget.
Ja.
Så jag har ju gjort min research. Jag har det här beställt nu då såna här special silikonmattor som man ska då göra den här smeten på.
Mm.
Sen har jag då beställt såna här specialsocker som är extra fint. För att det då ska bli bästa möjliga konsistens. Så jag har köpt termometrar och såna här grova gummihandskar som
alltså,
man ska Kai, forma.
Förlåt att jag bryter det, men jag är så imponerad. Alltså att det känns ju som att nu har du har liksom kommit ett steg närmare mig. Alltså för att det här påminner lite om när jag så där går in i pizzaträsket och sådär. Att man liksom att man börjar skaffa saker och så är man där mitt på natten och beställer gummihandskar. Att jag känner så igen det här.
Men vad roligt. Och nu minns jag ju att den här pizzaresan hade ju en sån här glad italiensk melodi.
Mm.
Och citron är ju Italien också. Så jag tycker vi skulle kunna spela lite grann av den här musiken för att få upp stämningen för det här. Pizzaresmusiken gör ju susen.
Ja, det var länge sedan vi har spelat den här. Men okej, du har beställt gummihandskar och termometrar.
Ja, allting då hittar jag. Och det som jag ju insåg, som var den stora glädjen, som ju faktiskt inte har slagit mig för, är att om jag nu klarar av att göra egna karameller, så kan jag göra dem hur sura som helst.
Ja.
Och jag beställde ju då en sån här säck med citronsyra. Som ju alltså är koncentrerad syra då. Alltså som man använder i livsmedel.
Ja, alltså får man göra det utan att tullen liksom undrar att om det är liksom kroppsdelar man ska fräta sönder.
Nå, inte när det gäller citronsyra som ju ändå används i livsmedel.
Tips åt alla mördare.
Ja, jag vet inte. Är den så stark att den ska kunna liksom lösa upp en kropp? Det borde det ju vara.
Ja, alltså, och jag vet ju hur du tycker om sura karameller. Att om det inte, alltså, för dig så ska det ju vara så surt. Alltså, det är sådär att om, för dig gäller det ju att hitta den där sweet spot i att, liksom, att den här karamellen ändå liksom blir mindre och mindre hela tiden du suger på den. Men att om den är för stor så skulle ju liksom ditt inre, alltså kinderna, skulle börja frätas sönder. Om den är för stor. Och då är det tillräckligt surt för dig.
Alltså det är ju ett hål i tungan som är på något vis målbilden alltid. När jag liksom letar sura karameller.
Mm.
Men nojo, jag hittade alla ingredienser som behövdes då. Utom den rätta sortens sirap. För det ska ju alltså vara majssirap.
Ja.
Och det här är någonting som är stort i USA till exempel.
Mm.
där ju majs överhuvudtaget är stort. Men här hittar man det inte ens i de mest välsorterade affärerna. Man hittar sån här majs-ish sirap, så här glukossirap och sånt. Mm. Och jag försökte då göra några sådana här testsatser då med olika sorters sirap. Jag använde lönnsirap, jag använde ljussirap, jag använde glukossirap, jag använde blandningar av de här. Och när det blev till någon sorts karameller, men konsistensen var dålig och det här färgen var besvikelse och så vidare. Så att jag visste liksom att jag måste ännu hitta den här saknade pusselbiten. Mm. Men då var det då någon som tipsade mig om att också i Korea, i det koreanska köket, så är då majssirap en stor grej.
Just det.
Och så har vi ju här i Helsingfors då en välsorterad affär med koreanska matvaror.
Mm.
Så dit får jag. Och längst in i butiken på en hylla tillsammans med en massa olika soja och olika såser, så fanns det då en flaska majssirap. Den heliga graalen.
Mm.
Det var som, jag var som Indiana Jones, vet du, som snappar åt mig artefakten och springer ut förföljd av en sån här stor stenkula.
Men vad bra att du får till en butik, för att jag tänker där också att kanske posten ska reagera. Alltså att om du först beställer säckar med citronsyra och sen börjar du beställa saker från Nordkorea, att då kan det nog hända att det ska triggas några alarm någonstans.
Men jag skulle vara beredd liksom att ta det här till rätten. Alltså min rätt att göra sura godisar.
Ja.
Jag skulle kunna gå upp till Europadomstolen för mänskliga rättigheter eller någonting. Jag vet inte.
Ja.
Men hur långt som helst i princip. Men nu hade jag då allting. För bara nu då några dagar sedan så gjorde jag då en sats sura citronkarameller. Där jag följde receptet så tillvida att det liksom skulle bli rätt konsistens och så. Men jag la alltså 3 gånger mer citronsyra än vad det skulle vara.
Förstås gjorde du det. För att det här receptet var ju liksom för veklingar.
Men det var format för Nicke Aldén. Jag vet inte, det var någon så här Lovisa bakar eller någonting. Så att man visste ju att man måste justera det här. Nå ja. Men i alla fall, resultatet blev alldeles fantastiskt. Alltså de är vackra, de har otroligt så här en gul lyster som man bara liksom, munnen vattnas när man liksom ser dem. Och sen så är de så sura så det liksom, alltså det som exploderar i som munnen och liksom det tar inte heller slut efter ett tag, utan det är som en 5 minuters sur upplevelse när man har den då. Den smälter långsamt. Och jag kan göra hur mycket som helst av de här.
Ja.
Jag liksom, ja, det är som ett oändligt lager. Hönan som värper guldägg.
Alltså det här som du nu beskriver, en 5 minuter sur upplevelse. Att det är ju inte någonting man vill ha. Alltså det är ju jobbigt i munnen i 5 minuter.
No, alltså statistiken av människor som hör av sig i alla fall, så är ju på min sida att det ska vara så surt så att tullen blir misstänksam.
Ja, men då är det ju någonting tokigt då. Alltså det är ju någon så här felkopplingar i hovo som gör att man tycker om det. För att det ska ju inte vara så.
No, surt är ju en av de här smakerna man har, alltså de upplevelser man har. Och vi är ju, alla är ju bara så här att sött, 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 det ska vara sött. Otroligt tråkigt. Jag menar, flugor dras till det som är sött. Alltså vi är ju mer avancerade än så. Och du är ju mycket för salt och umami och sånt här liksom. Och det ska vara chips och det ska... Alltså, men jag är nu bara för surt, alltså det är min grej.
Mm.
Men i alla fall så kan jag nu då inte njuta av det här eftersom jag har då så tandvärk. Och jag får ju då till min tandläkare.
Men vänta nu, har tandvärken kommit efter att du börjar med det här Breaking Bad grejen?
Ja, och det är ju det här. Tandläkaren sa att alltså emaljen är liksom, alltså att jag har inget hål eller någonting. Det, och jag röntgade så allt vad som det skulle.
Ja.
Det är bara att emaljen har liksom frätts bort.
Ja.
av något av någonting att att har jag ätit mycket godis eller någonting eller mycket sur liksom limsa eller någonting.
Och det var bara så där att nej, och så prasslade du med påsen där du hade handen i fickan. Jag sa ju för en stund sen att jag var så glad över att du har på något sätt farit så här all in i att återskapa hemma det som du är ute efter. Alltså för att det är ju någonting som du har kanske inte gjort jätteofta. Att det är kanske någonting som har varit mer vanligt för mig. Alltså att man börjar beställa saker mitt på natten helt enkelt. Och jag har ju ett litet sidoprojekt som jag håller på med nu. Alltså egentligen under en stor del av graviditeten som jag lite har varit inne på här men som inte jag riktigt har pratat om. Alltså att jag ju håller på och utforskar kaffe.
Intressant att det också är Italien. Alltså jag tänker, för jag antar att det är någon sorts espresso som du är ute efter att göra.
Ja.
Och det är ju också alltså allt vad vi dras till som vi blir passionerade av så har att göra med Italien.
Ja, jag tycker ju jättemycket om filmen Gladiator också.
Och jag tycker om italienska män.
Ja, så att jag tycker att det är ju väldigt logiskt allt det här. Men en orsak till varför jag inte har riktigt berättat så mycket om den här min kafferesa är för att den är jag har känns som att jag är riktigt i startgroparna. Att det känns ändå som att min pizzaresa, så den var liksom lättare. Att det fanns liksom, det var som en tydlig väg till att göra bra pizza. Men till att göra kaffe så att jag var inte beredd. Det är helt ärligt. Alltså att jag var inte tillräckligt förberedd på riktigt vart jag skulle hamna när jag gick ner i det kaffeformade kaninhålet. Som det ju är när man en gång börjar med espresso. Och jag visste ju att jag kommer ju att fara dit. Alltså att jag är ändå 40 och jag kommer inte att skaffa motorcykel. Så att jag visste ju att det är liksom en dyr espressomaskin. Att det är nog dit jag är på väg.
Är det här en reaktion också på att du flyttar 500 kilometer bort från närmaste bra espresso?
Ja, alltså jag skulle säga att det är en ganska tydlig reaktion på det. För att det finns ju inte någon som säljer bra espresso i Pormo. Så då var det väldigt så här naturligt för mig att men då måste jag göra det själv.
Och alla nu som lyssnar i Jakobstad som invänder att nej men det har öppnat ett café på Storgatan där man får världens bästa espresso. Så ni har fel. Ni bara inbillar er att det som...
Ja, fast i saken hör nu Kaj att det finns ju faktiskt ett rosteri i Jakobstad som gör jättegott kaffe. Men att nu handlar det ju om att till och med Jakobstad är ju för långt. Alltså att jag vill ju kunna dricka min espresso, min cappuccino här i skogen i Pormo. Så det var ju därför jag visste att det här är en resa som jag måste påbörja. Och jag läste ju mycket alltså. Jag gjorde min research och anade ju nog då alltså att det här är en mörk skog som jag har framför mig. Men att jag ta min machete och min fackla och så börjar jag trampa in. Och grejen är ju den att först måste man ju veta liksom ens vilken stig i den här skogen som man ska ta. Och det finns ju dyra stigar och det finns ju... Nej, det finns inte egentligen billiga stigar. Det finns dyrare och dyra stigar.
Men om jag nu bara får ändå lite ifrågasätta att det faktiskt är så här svårt. För jag tänker det här är ju ändå ett av de mest allmänna intressena som medelålders män har haft. Alltså utan förstås så här vet du bilar och liksom stereoanläggningar och sånt som inte man har längre heller, men när vi växte upp. Men alltså det här intresset för kaffe och att skaffa liksom de rätta bönorna och rostningsgraderna och att mala, så är ju någonting som otroligt många har hållit på med de senaste åren och nördat ner sig i. Jag menar alltså det är ju ingen som gör egna citronkarameller. Alltså jag hittar ju inga blogginlägg överhuvudtaget av människor som gör sånt.
Nej.
Medan det säkert finns ett helt, alltså halva Reddit består väl av medelålders män som vill göra den bästa espresson.
Ja, men jag menar om du ska googla efter människor som tycker om att liksom kapa av sig fingrarna, så att inte skulle du hitta någon många sådana heller. Alltså det handlar ju om att vad som är kiva och vad som inte det. Alltså det är ju mycket mer människor som tycker att kaffe är gott, så därför håller man på med det förstås. Ja. Men en orsak till varför det är så komplicerat så är ju förstås att jag menar, alla intressen som på något sätt har att göra med subjektiva åsikter så blir ju problematiska och lätt avancerade. Alltså för att det handlar ju ändå om att man ska tycka att det här kaffet är gott. Att du kan inte liksom vetenskapligt bevisa att det här kaffet är godare än det där kaffet. Utan man liksom så här försöker få tag i vad man kan mäta. Och du kan mäta beskhet och surhet och liksom temperaturer och liksom allt det. Men det handlar ändå om att när du tar den där slurken så är det sådär, tycker jag att det här är gott eller inte? Och det är det som gör att det finns så otroligt mycket variationer och varianter av att göra kaffe. Men den väg då som jag valde att gå in i kaffedjungeln, så var ju att jag började med en billig espressomaskin. För att det är egentligen, det är liksom två vägar du kan gå. Du kan gå direkt på den här dyra espressomaskinen, eller så kan du gå på den här billiga espressomaskinen. Och när jag säger billig espressomaskin, så då kring 300 euro ungefär. Mm. Att ska du ha en bra espressomaskin så är det ju 1300 euro minst som man får punga ut med.
Men nu skulle ju jag då som vän av mockapannan påstå, för jag menar den är ju alltså 29 euro eller någonting. Och så gör man det på sin spis och så blir det en perfekt espresso varje gång. Mm. Om man har alltså bra råvaror förstås.
Ja, men du har ju inte bra råvaror. Alltså du har ju ingen aning om vad man ska ha för råvaror till det. För att om du till exempel...
Ja, men jag är nog nyfiken. Ja.
Ja, alltså för att det största felet som man ju gör är att man är sådär, oj vad gott med kaffe, så är ju att man har färdigmalet kaffe. För det är ju det värsta som finns. Utan att det är ju, nu pratar vi ju hela bönor. Det går ju förstås också att rosta bönorna själv, men att dit, det är liksom en helt annan djungel som jag inte har vågat fara in i ännu. Men alltså att du har hela bönor som du malar själv, så finns det som en sån här liten tumregel då, att de pengarna som du sätter på espressomaskinen, så du ska dubbla de pengarna som du sätter på kaffekvarnen, för att det är så viktigt.
Så du köpte en kvarn för 600 euro till först?
Nej, den var billigare än så. Men att den var nog flera hundra, kan vi väl säga. Och värt det är det ju. Men
är det som att du som... Alltså, ska du som... Är det som... Med en vev? Alltså,
nej. Jag har nog haft en sån också, men att det är för tungt. Alltså, att jag orkar inte med det. Alltså, att tidigt på morgonen så har jag inte liksom den mentala styrkan och fysiska styrkan för att mala för hand. Så det funkar inte. Och sen var jag tvungen att hitta en ganska tyst kaffekvarn också, för de kan ju vara otroligt högljudda. Men att jag hittade en tyst och en bra, och det som är grejen med den här stigen som jag valde in är ju att själva espressomaskinen så köpte jag det billigaste. Men alla tillbehör så har jag köpt de dyraste. Och det är kanske ett tips som jag kan ge.
Koppar och liksom kedar då, eller vad är det för tillbehör?
Alltså du har liksom ingen aning, Kai. Det är så mycket tillbehör som man behöver. Alltså att när du har malt din kaffeböna, så då först måste du ha valt en bra böna, och du måste ha satt in den här malningsgraden rätt, och det är nästan omöjligt att få det liksom rätt. Så sen när du har då det här pulvret, så då behöver du en kildkopp för att sätta det här pulvret in i den här, vad ska jag säga det här nu så du förstår, alltså det är som en metallhov ungefär, alltså dit man sätter kaffet, det som man vrider fast in i espressomaskinen. Har du sett sådana?
Ja, alltså den där silen eller vad det nu är.
Ja, som en tjock ked ungefär. Så du behöver en kildkopp för att liksom överföra kaffet från kvarnen till den där. Sen behöver du en liten magnetring som du sätter på den där silen, så att du ska kunna ta ett annat verktyg, ett VDT-verktyg, som är som små nålar som du roterar i det där för att få bort alla så här pulverkluster. Sen tar du bort nålarna, tar bort den här metallringen, och sen sätter du en tjock, rund grej på som du snurrar några gånger så att det ska liksom jämna ut det där kaffepulvret. Sen när du har snurrat det, så tar du en tamper som är en jättedyr, ser det som en stämpel ungefär, och så stämplar du ner det där. Sen när du har stämplat ner det här, så tar du ett dyrt titaniumfilter som du sätter på. Och sen när du har satt på det där filtret, då tar du en 30 euros espressoborste och borstar bort några kaffefilter.
Espressoborste?
Sen kan det hända att det finns några så här kaffepulver som du inte får bort med borsten, och då tar du en liten espresso pump så där, puff, 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 och så pumpar du bort de sista, för att det är liksom som som barista så vill man inte liksom måste blåsa på det med munnen, att det är bättre med en sån här pump.
Alltså just nu så är det, vill du lyssnare i Jakobstad som håller på att skriva mejl att precis så det gör vi på Storgato. Exakt det processen har vi där också. Det finns nog i Eppis.
Ja, det kan mycket väl hända. Sen när du har satt det där då och har det här dyra titaniumfiltret på, så skruvar du dit den där då. Så trycker du på en knapp och så kommer det då espresso. Och så smakar det riktigt shit och du har ingen aning om vad du har gjort fel. Och så är man bara sådär att herregud, och så sätter man 17,9 gram och har två kaffebönor mindre. Och så flyttar du kvarnen en millimeter och ser om det har någon betydelse. Och så smakar det helt shit men åt andra hållet shit. Och så har du ingen aning om det heller. Och så håller du på så tills du blir helt liksom, du gråter och så vaknar du mitt på natten och man är bara så espresso. Och så börjar du beställa ännu dyrare saker för att man på något sätt tänker att det har att göra med de här tillbehören, att de var inte räckligt dyra, det är därför det smakar shit.
Oj. Alltså jag är ju nyfiken, jag vill ju smaka din espresso förstås.
Ja, men jag har gjort kanske 50 cappuccinon. Och jag skulle säga att kanske 5 har varit goda. Problemet är liksom att jag har inte gjort det vetenskapligt, utan jag har haft en massa, alltså för att jag har varit så frustrerad, att jag har varit sådär att oj nej, men det här smakar ju shit. Jag har ju fel bönorna för helvete. Och så beställer jag 4 nya bönsorter från dyra butiker. Och sen började jag experimentera med dem istället. Att jag borde ha en bönsort som jag vet att den här är god. Och så borde jag bara liksom modifiera den. Så det här är nu en shoutout till alla i Ted och Kajs omklädningsrum. Om ni känner till liksom bra rosterier i Österbotten eller ens i Finland. Och ni vet att hej, den här bönan vet jag. Den här är foolproof. Den här är god. Den här ska smaka så här. Så tipsa mig. ted@ylle.fi, för att jag behöver hjälp med att veta nu att hur får man det här tillräckligt gott.
Storgatans rosteri har varit ju utnämnd av After Eight magasin till bästa espresson i världen.
Men det är ju en stor vecka, Kai, det här nu. Jag byter lite abrupt samtalsämne nu, men för jag vill bara nämna det här innan podden tar slut. Så här, när man pratar om vad man sysslar med i livet och sådär, och intressen och sånt. Så att jag har ju ganska många intressen, men kanske det största intresset, som är större än pizza och kaffe, så är ju mitt intresse för spel. Jag tycker ju jättemycket om spel. Och jag vill bara nämna nu att den här veckan, så det är en stor vecka i många spelares liv just nu, för att Starfield lanseras på fredag om du har betalat
extra.
Men
det kan ju inte heta Starfield. Alltså det är ju som det mest generiska spelnamn. Alltså det låter ju som att du hittar på det nu. Att,
nej, men det finns,
att det finns ett sånt spel.
Det finns många orsaker varför många spel har ganska generiska namn. Det ska vara lätt att komma ihåg.
Nej, men det där är ju omöjligt att komma ihåg. Man blandar ihop det med allt annat som heter någonting med Star. Eller så tänker man att det hör ihop. Alltså nej, det är ju ett jättedåligt namn. Alltså,
det är ett helt bra namn. Och det är alltså, det är kanske alltså den, det är Bethesda som gör det här spelet. Och kanske de spelutvecklare som jag uppskattar mest sen jag var liten. Alltså att de gör de bästa spelen helt enkelt. Och Todd Howard, kanske den bästa speldesignern enligt mig. Så han har hållit på med det här spelet i 8 år. Alltså då när Janika var liksom gravid med Lo, så då fick jag höra om det här för första gången. Och så har jag väntat på det tills nu. Och på fredag kommer det här ut.
Är det något religiöst det här då? Han som har gjort det, baptist eller någonting, om det heter Bethesda. Nej. Det är en damm i Bibeln där de far och döper folk typ.
Ja, nej, men det är väl ett spelutvecklarföretag. Det är inte något religiöst. Eller det finns säkert så här rymdreligioner där också.
Dopsimulator 2.0. Vänta på dig.
Döp dig rymde! Nej, men det är ändå en sån här att någonting när du har liksom fantiserat om att tänk sen när Starfield kommer och du får bygga ditt rymdkepp och du landar på en planet och plockar svampa och sånt som man gör i såna där spel. Och det är bara någonting som är jättekul. Och det här är nu första gången som jag har sett fram emot ett spel så här länge. Och Lo är så stor så att vi kan liksom, han kan se på när jag spelar det här. Och jag har hypat det här spelet så mycket åt honom nu att han har blivit liksom trött på det. Att han vill prata om någonting annat. Att han orkar inte prata om det här spelet någon mer.
Men alltså än en gång, alltså det är som en sorts... Att man pluggar ett rymdkäpp och reser
nej,
i rymden.
Det är ett open world RPG. Alltså du skapar din gubbe och sen finns det liksom en sån här main quest som man gör. Men att det finns 1000 planeter som du kan köra till och du kan göra nästan vad som helst. Och att det är liksom totalt single player, så att du behöver inte liksom bli stressad över att det är någon form av så här kapplöpning eller att det kommer tonåringar och bråkar med dig online, utan att du får bara hålla på med dina egna grejer och få spela det precis som du vill själv.
Men det är så märkligt det här, för att just att du skapar din gubbe, nu har ju du och jag just skapat var sin gubbe, precis som vi är gubbar som blev skapta på 80-talet.
Mm.
Och sen så har vi liksom haft möjligheten att få till 1000 liksom världar och göra precis vad som helst. Och du sitter nu 200 meter från platsen där du föddes. Och liksom har inte, eller du är där och fantiserar om att istället förverkliga dig via ett sånt här spel.
Nej, inte kommer jag nog att förverkliga mig, utan att det är bara någonting som jag ser jättemycket fram emot att göra i form av tidsfördriv.
Men du kan ju få ut istället och upptäcka 1000 världar.
Det gör jag också. Men att det här är en jätterolig grej som jag ser fram emot.
Okej. Ja, nej men
jag märker att du försöker sabotera det här, men det funkar inte tyvärr. Det går inte. Det här är bara en rolig sak som jag vet att det är väldigt många lyssnare också som delar den här glädjen med mig, att man är så där att yes, äntligen kommer det. 6 september för de som inte har betalat extra. För det har blivit en sån här oroväckande trend inom spelvärlden nu att om man betalar mer så får du spela det liksom en vecka innan. Jag bara väntar att det ska komma till kaffebranschen också. Alltså att om du betalar 50 euro till så då får du en sån här kaffeslev en månad tidigare än andra.
Och det var som skulle hända om jag skulle skicka den här påsen till Nicke Aldén.
Nicke skulle inte klara av, alltså han skulle bara genom att öppna den där påsen och att han skulle liksom få de där ångorna på sig så skulle han ju svimma.
Han skulle bli till den här Toxic Avenger liksom.
Vet du att det ska komma en ny Toxic Avenger där Peter Dinklage spelar huvudrollen?
Alltså han som spelar Tyrion i Game of Thrones?
Ja.
Nej, det visste jag inte.
Det visste säkert Nicke Aldén.
Han har ju sin filmsmak också som inte går ihop med min överhuvudtag. Han tycker säkert att det där är liksom årtusendets mest intressanta filmsläpp.
Åh, Nicke. Han är en fin man som skickar sura karameller åt dig fast de inte var tillräckligt sura. Men det visste han ju inte. Han trodde ju du var en normal människa.
Men det är ju som att man lyssnar på någon... Jag vet inte, eller man följer någon sån här extremsportsentusiast som du klättrar upp för Kebnekaise och hoppar ut med en sån här pace jumping skärm och så kommer Nicke Aldén och är så här att jag har en backe på min bakgård om du skulle komma hit och hopp. Alltså det är ju det som är så obegripligt i den där gaten.
Ja.
Nej, jag har lovat att efter att jag blev far att jag ska börja förlåta människor för att jaha, så ska pappor göra.
Okay.
Så Nicke Aldén, ego te absolvo. Du är förlåten.
Ja, fast borde det inte vara du som säger förlåt åt Nicke att du har pratat skit om honom bara för att han gav dig godis?
Vad är du för sorts papp? Den Dubai, den Dubai, den Dubai.